Vi håller på att flytta just nu och själva till flyttdagen körde ihop sig totalt. Min kille hade något superviktigt jobbgrej som han skulle göra och jag stod ensam med en 4-åring och en bara ett par månader gammal bebis och visste fan inte hur det skulle lösa sig. Jag känner många människor, men när jag utropade på Instagram att jag behövde hjälp så var det Ville, Anna-Tasha, Lisa och Malla som hörde av sig och sa att jag kan ta barnen. De synkroniserade sig så att de hämtade upp ungar, lämnade över till varandra, tog till Cosmonova, tog till museum, skrev tomteönskelistor tillsammans och jag behövde inte lyfta ett jävla finger. Det hade inte gått utan dem. Vänner är, inte bara för att de kan ta hand om ens barn när man flyttar, det absolut viktigaste och finaste vi har. Varmt, varmt välkomna till Dumma människor, dina vänner i poddvärlden, nämligen jag, Lina Thomsgård, och Björn Hedensjö, psykolog och författare. I den här podden djupdyker vi ner i mänskligt beteende och tittar på psykologisk forskning bakom beteendet för att förstå oss själva lite bättre. Och nu är vi redo för ännu en sån här dubbelmacka. Dubbelavsnitt som vi spelar in när det är ämnen som vi tycker är lite för stora för att rymmas i ett ynka avsnitt. Alltså lyssnar du nu på avsnitt nummer 1 av 2 om vänskap.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat 3 gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut, inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter, för vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Jag blir lite varm av detta ämne, Björn.
Mm. Varför blir du det, Lina?
För att vänskap är det finaste vi har.
Men berätta för mig då, vad betyder det för dig, vänskap?
Jag tror att min mamma sa det någon gång när jag var ganska liten, att kanske i ett gräl, men att det enda som spelar roll för dig, Lina, är vänner. Att det är liksom det jag prioriterar framför allt annat och det jag tycker är roligast och viktigast och ger mest mening i livet. Och så är det.
Mm.
Förlåt barn, förlåt Alex och andra tidigare kärleksrelationer. Nej men skulle man se på mitt liv så är det definitivt de relationer jag investerat mest i och fått mest tillbaka av. Syskon också, men det är det. Ja.
Mm. Du är ju helt enastående på att inte slarva bort dina vänskapsrelationer. Jag måste säga det, att jag liksom beundrar dig på håll för det. Att du typ nyförlöst har lägenhetshäng med liksom 5-6 pers.
Ja, jag är inte säker på att jag tror att det finns de som skulle säga emot eller som kanske känner sig bortslarvade, men jag tror att min ambition, eller nej, ambition, det låter som att det är liksom prestationsinriktat. Det är inte en ambition, det är en genuin vilja att ha bra, roliga människor kvar. Och det är egoistiskt. Det är så här, fasiken vad det ger mig. Mycket att ha. Vi har tagit upp det i jättemånga avsnitt här med de här människorna som får en att skratta, människor som får en att bli på bättre humör, som reder ut alla ens orostankar, allt så här. Det är liksom, det är ju de som håller mitt huvud på plats.
Mm.
Så att naturligtvis måste jag se till att ha dem nära mig.
Det är ganska lätt för dig helt enkelt.
Ja, det skulle jag säga. Det är inte...
Lite självspelande, eller du upplever det så?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och det är inte normalt. Eller är det inte så vänskap är? Lätt.
Alltså, jag tycker att det kan vara ganska svårt. Och jag vet inte om vi har någon sån här genusgrej där.
Mm.
Men att det kan vara lite... Liksom jag har perioder i mitt liv när jag känner att jag inte drar mitt strå till stacken i vänskaper. Att jag liksom vill men inte riktigt orkar och så. Det här är en ganska vanlig erfarenhet hos killar, faktiskt.
Aha, intressant. Killar känner sig ofta att de inte gör det de borde.
Ja, och att det är liksom en, på något vis ganska motigt och kämpigt. Alltså man vill åt den där vänskapen, men att liksom vägen dit är lite jobbiga. Precis. Och det här är ju också, så, jag tror vi har tagit upp det i något tidigare avsnitt, men det är välkänt då att till exempel medelålders frånskilda män lätt hamnar i så att säga, en isolering.
Mm.
Jag är inte i isolering, så att säga, men jag kan känna igen de mekanismer som gör att folk hamnar i det.
Just det.
Faktiskt.
Det tänkte jag ju vara väldigt mycket generationsfråga, att våra föräldragenerationer, när ens vänners pappor blev kära i sekreteraren på jobbet, vilket, alltså det händer så ofta så att man liksom, de så hela parodier på sig själva, lämnade de här kvinnorna som liksom har fostrat deras barn, lagat deras mat, vikt deras strumpa, jag blir tokig, i alla fall lämnat dem för någon yngre sekreterare, och sen plötsligt så bara hade inget ingen som helst fortsatt relation med gamla vänner eller sådär, för att de bara visste inte hur man gjorde. Mm. För att deras hustrur har gjort, och det tänkte man att det skulle inte Björn Hedensjö med flera lida, men kanske i viss mån att det där fortfarande sitter kvar, att kvinnorna är de som står för planerandet av relationer och därmed relationsbevarandet.
Precis. Just det. Och jag vet inte om man ska liksom hacka på männen för det.
Nej, eller, absolut. Alltså, stackars.
Ja, lite så. Alltså.
Det är jättemånga av det vi tar upp här som på något vis generaliserande pekar på beteende som inte är så bra för män. Stackars män.
Det är liksom inte lathet, tror jag. Utan
nej,
det är andra,
det är,
det är liksom andra mekanismer som är där och stökar. Men vi kommer att gå in på det här mer i detalj.
Ja.
När vi kör igenom det här programmet. Men jag håller med om att det är liksom väldigt, väldigt viktigt. Men jag tycker också att det är svårt.
Ja.
Jag tycker att det är svårt med vänskap. Alltså jag tycker inte att det är liksom någonting som är självspelande. Och det är den grej där jag på något vis mest aktivt behöver jobba med själv för att få till det.
Åh, så
att
gud, säga. Vad intressant. Ja. Fint att du berättar.
Ja, så vi kommer in på det mer sen kanske.
Mm.
Jo, vänskapsrelationer då, det är en sån här grej som hamnar lite i bakvattnet. Det blir så himla mycket fokus på kärlek ofta.
Ja.
Eller hur? I poddar och...
Det ska vara den primära relationen, för att det är den som på något vis, ja, varför? Leder till reproduktion.
Ja, och tvåsamhetsnorm och så vidare. Och jag bara tänker på, det finns väldigt mycket böcker om romantiska relationer och så.
Filmer, etc.
Etc, etc. Och det var lite så vi kände att nu klämmer vi till med ett dubbelavsnitt.
Mm.
Och det var lite så som författarna till boken Länge leve vänner resonerade. Det här är en fenomenal bok som vi i huvudsak kommer att basera både detta och nästa avsnitt på. Den är skriven av två psykologer, Frida Bern Andersson och Daniel Ek. Jo, inte Spotify-grundaren, utan faktiskt
oväntat.
Utan min vän och kollega Daniel Ek. Så att en, vad säger man, disclaimer. Jag känner Daniel, vi har också skrivit en bok ihop tidigare. Han är en psykolog inriktad, jätteduktig på massa olika grejer. Och sen så har vi en forskare som heter Per Flodin. Han är doktor i kognitiv neurovetenskap och folkhälsoforskare.
Kul.
Ja, så de har skrivit den här boken tillsammans. Och de hade också liksom identifierat det här att shit, det finns så mycket skrivet om kärleksrelationer.
Ja.
Alltså romantiska relationer. Men inte alls så mycket om det här. Och det är en så otroligt liksom, fundamental sak av att vara människa. Och det är så viktigt för att må bra att det där funkar. Så att de tog på sig att skriva en bok om vänskap och hur det funkar och hur man fördjupar den och får till den och sådär.
Och vad kommer vi att ta upp i våra två avsnitt? Är det de sakerna du pratar om nu? Hur man får den, hur man fördjupar den, hur man...
Ja, och visst. Och liksom vad den betyder för oss också. Och det blir forskningsstint och tipsstint.
Kul.
En riktig liksom pinjata av goda grejer.
Vi vill alla gärna leka och få skratta och må bra. Bygga koja, spela fotboll, sova över. Det är kul när man är flera, ensam vill man inte vara. Att ha vänner är någonting som vi behöver.
Jag tänkte att vi kan börja med att prata om vänskap och hälsa, vad vi har på det.
Mm. Vad har vi på det?
Vi har till exempel en enormt långvarig Harvard-studie som fortfarande pågår. Den har pågått sedan 30-talet, tror jag. Man har följt män i Boston-området. Den heter The Harvard Study of Adult Development. Och vet du vad den har kommit fram till?
Du sa män, är det bara män man har följt?
Ja, i den är det bara män man har följt.
Mm. Varför? Male adult borde det heta då, studien.
Det kan man tycka, precis.
Ja.
Där har man kommit fram till att goda relationer påverkar fysiskt välmående mer än till exempel rikedom, kolesterolvärde, arbete och status.
Nej.
Jo, alltså påverkar ens hälsa, ens fysiska hälsa.
Nu börjar jag på riktigt gråta.
Ja, jag ser det.
Nej men gud vad konstigt. Jag blev jättedrabbad.
Mm.
Gud vad fint.
Precis.
Här sitter vi och bara kämpar för att få pengar och få liksom vackra CV:n och allting, men så här, hej, din lycka är right there.
Mm.
Slå en pling. Vänner alltså. Förlåt, lite tidigt att bryta ihop så här, 3 minuter in i avsnittet, men sån är jag. Men låt oss fortsätta.
Vi fortsätter.
Mm. Gud vad fint. Eller är det fint? Är jag dum som går igång så mycket på den här faktan?
Låt mig citera forskningsledaren Robert Waldinger som säger så här. När vi tittade på allting vi kände till om männen när de var runt 50 år var det inte deras kolesterolvärden som förespådde hur de skulle åldras. Det var hur tillfredsställda de var i sina relationer. Men som var mest nöjda i sina relationer som 50-åringar var de som var friskast när de var 80 år.
När du säger relationer nu, inbegriper det även kärleks- eller var det vänskapsbara?
Som jag uppfattade så hade man tittat allmänt på relationer utanför äktenskapet. Så att säga. Och det finns andra studier som har hittat de här sambanden också. De sammanställs av en psykolog som heter Susan Pinker i sin bok The Village Effect. Där hon kunde konstatera då att ju fler tillitsfulla relationer man har, exempelvis ju fler man kan be om flytthjälp till exempel, och ju fler man interagerar med i sin vardag, desto större sannolikhet att man kommer leva länge. Alltså om man bara kikar på all forskning som är gjord sådär. Det finns en enorm sån här forskningssammanställning på 3,4 miljoner människor. Nästan lika många som bor i hela Finland. Så har man kunnat se då att social isolering är en väldigt hög, alltså det är en stark riskfaktor för tidig död. Folk som upplevde sig som ensamma eller socialt isolerade har 30% högre risk att dö under en given tidsperiod då. Så att så långt har vi samband. Och vad är det vi brukar liksom,
vi vet inte vad som beror på vad. Dog vi tidigt för att vi inte hade vänner, eller hade vi inte vänner för att vi dog tidigt?
Precis, typ så. När hönan och ägget grejen då. Liksom, finns det annat där, något underliggande som förklarar. Men då finns det ett antal studier som också har hittat sådana rena kausala samband. Till exempel någon jätteintressant studie vid University of Chicago där man följde personer under 5 år och samtidigt kartlade deras nätverk, sådär, vad som hände i deras vänskapskretsar. Då kunde man se att depressiva symptom, alltså depressionssymptom, avtog när man blev mindre ensam och vice versa. Så att det hängde ihop. Man har sett också kausala samband, alltså orsakssamband, när det handlar om social isolering och att det ökar risken för demenssjukdom. Alltså inte att det så att säga direkt orsakar det, men att det ökar risken,
ja, det
för i alla fall.
Det har jag sett first hand på flera familjemedlemmar där det sekunden det blev ensammare så gick det fort som fan.
Alltså, den här studien då kunde visa att deltagare som haft nästan daglig kontakt med andra i 60-årsåldern, alltså att när man var 60 så hade man ett rätt så här, vad säger man, rikt socialt liv, eller man träffade i alla fall folk ofta. De hade signifikant mindre risk att utveckla demens senare i livet. Så att det finns ganska gott om studier då som visar på goda hälsoutfall av att ha vänner, helt enkelt.
You reminded me about what the most important thing in life is. Do you know what I think it is?
No, ma'am.
Friends. Best friends.
Minns du Harry Harlow?
Nej.
Det var anknytningsavsnittet, och nu kanske jag ska triggervarna, för vi fick något meddelande, något mejl från lyssnare som hade önskat att vi skulle triggervarna senast när vi pratade om Harry Harlow och hans försök på rhesusapor. Det var det här med...
Alltså jag har förträngt honom helt. Det här är hemskaste, hemskaste, hemskaste.
Ja, just det. Precis. Då började du också gråta.
Ja, men det var i alla fall små, små apor som behövde knyta an så starkt att de till och med kramade en apa som hade spikar på sig.
Just
en apmamma, låtsas apmamma, en robot låtsas apmamma.
Där spikar fälldes ut, ja.
När de kramade. Oh!
Precis, och Harlow hade också, han experimenterade med något som kallades förtvivlans bur.
Nej, vill jag ens höra om det här?
Jag tror inte att du vill det, men jag kommer säga det i alla fall.
Ja.
Han isolerade sådana här resus...
Är det alltid de här stackars aporna han håller på med?
Ja, det var länge sedan det här. Skulle jag aldrig tillåtas idag.
Nej, vill ni se hur gulliga de är? Inte för att det spelar någon roll i liksom det moraliskt tveksamma i hans experiment, men titta hur gulliga de är genom att kolla på vår Instagram där Björn har lagt upp en bild på de här gulliga aporna. Okej, han stoppar,
ja, just
det, han stoppar dem i förtvivlans bur.
Yes, och där fick de sitta helt isolerade i 2 år. Och det blev ju katastrof för de här aporna. Det påverkade deras utveckling väldigt, väldigt illa på massa olika sätt då. Och jag bara tänker att om man går tillbaka till vårt avsnitt om tristess, som jag tyckte var faktiskt ett kanonavsnitt, underskattat.
Ja, verkligen. Ja. Det sa ganska mycket om både liksom kreativitet och lugn och, och många saker. Ja.
Ja, precis. Så att gå gärna tillbaka och lyssna på det. Men i det så tog vi också upp det här om hur... isolering av människor ju används som ett tortyr, vad kallar man det?
Redskap.
Ett sätt att, tortyrredskap, teknik. Ja.
Typ tortyrmetod.
Tortyrmetod. Och det är for a good reason, för att vi reagerar otroligt dåligt på det. Alltså vi blir väldigt, väldigt starkt negativt påverkade på alla tänkbara sätt av att sättas i isolering. Så att vi är verkligen sociala varelser. Och vänskapliga relationer då, när vi är på djurriket här, har man hittat till exempel hos babianer, schimpanser, andra primater. Och där har man sett att det pågår en viss debatt om man kan kalla det vänskap i djursammanhang eller om det är något annat. Alltså det, de är inte helt överens om det, forskarna. Men om vi kallar det vänskapsliknande relationer, så har man kunnat se sådana i sådana här djurflockar. Och då har man också sett att de här babianerna till exempel, som är lite bättre på det här, som har lite liksom rikare sociala nätverk och så, de lever längre själva, och det gör även deras barn.
Jaså?
Interesting.
Wow, ja.
Den här typen av relationer har man också hittat hos andra djur, valar, delfiner. Och man kan också se, tyckte jag var väldigt intressant, till och med hos otroligt liksom enkla djur, zebrafiskar har man studerat.
Alltså, är det hittar Nemo? Nej, det är clown.
Ja, ah, precis.
Men den är randig. Låt mig gissa, den är randig.
Ah, man ser den framför sig på något vis. Väldigt liksom enkla och inte speciellt liksom socialt avancerade djur såklart. Men till och med dem, när de är i närheten av zebrafiskar som de har koll på, så uppvisar de mindre stressbeteenden. Så att till och med dem har någon slags liksom relationer och sådär, kan man säga.
Vi har ju i, även här, i stort sett varje avsnitt när vi pratar om berör olika dumma saker som människor gör för att så här, liksom, passa in. Alltså så här, hur vi liksom bestraffar antisocialt beteende, hur vi är livrädda för att bli avvisade och så vidare. Så är ju det har inte liksom bara att göra med att man ska träffa sin bättre hälft, utan för att så här, få vara en i gänget. Jo.
Ja.
Det verkar ju vara otroligt i vår grund-DNA. Att så här, få vara med liksom.
Ja.
Och att ha relationer och passa in och liksom.
Precis, och det är ju en av de här sakerna som gör att det här blir så himla svårt och laddat och knöligt för oss ibland.
Exakt.
Men vi kommer in mer på det sen. Innan jag släpper det här med djurriket och vad ska man säga, vänskapens och relationernas betydelse för hälsan, så jag läste om någon sån studie man hade gjort på möss eller råttor, en av dem. Det var i USA, man ville få reda på mer om varför vissa tillfrisknade bättre efter liksom bröstcancer-episoder, så att säga.
Råttorna slash mössen hade fick lite bröstcancer?
Man ville förstå mer om människan då, men bedrev djurstudier.
Ah, okej, förlåt.
Och där, hos de här djuren, mössen, råttorna, så kunde man se att just isolering, alltså det var mycket mer så här tumörtillväxt och den typen av grejer som hände för råttorna som fick leva ensamma i burar jämfört med de som fick leva i sina flockar, så att säga.
Och då vill jag genast påminna om vårt avsnitt om hur man ska vara med folk som är i sorg. Som kanske har gått igenom någonting själva, sjukdom eller annat, eller att någon närstående går igenom någonting. Se till att de inte blir isolerade. Ännu lite mer forskning på ämnet kom här. Om att det här är varför du kan slänga iväg det eller sms-et eller ringa det där telefonsamtalet eller ta den där promenaden.
Ja, precis. Och man tänker sig då att det är, alltså dels handlar det ju om man tittar på de här sambanden med hälsa. Självklart har det att göra med sånt som ett hjälpande nätverk. Någon som skjutsar en till läkaren och den typen av
just
grejer.
Det.
Men det räcker inte, utan man tänker sig att det är också massa liksom biologiska processer. Som i det här fallet med råttorna då. Att man tänker sig att isolering stressar oss. Det ger eftersom vi är så att säga flockdjur, även vi människor, så att säga, så isolering kommer att ge en stressreaktion som kan bli mer eller mindre kronisk. Och som i sin tur kommer att göra oss mer sårbara på andra sätt då när det gäller hälsan.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat
på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Jag tänkte att vi kan säga något om vänner och lycka. Gör vänner oss lyckliga? Ja, kanske lite retorisk fråga på något sätt. Eller vad har vi på det?
Ja, vad har vi på det, Björn? Frågar du mig så säger jag ja. Men vad har vi på det?
Ja, men vi har en hel del forskning på det också. Väldigt liksom övertygande forskning. Jag kan börja med lite Kahneman, som ju så ofta poppar upp i den här podden. Ofta i samband med att vi pratar om tankefel av olika slag och så. Mm. Men han har ju också studerat lycka och så. Jag vet inte om du minns det, till exempel när vi pratar om pengar och lycka
just
och så.
Just det, var just ju det. Där upp till 60 000 eller vad det var. Något i de environgerna så blev vi gladare och gladare av mer pengar. Men det kanske inte var han.
Jo då.
Men efter det så kvittade det om vi fick mer pengar eller inte.
Mm. Och han har också kikat på vad i vardagen som gör oss mest lyckliga.
Mm.
Och det är så här enkla enkätstudier då. Någon från 2004, yrkesarbetande kvinnor. Och han hade bara liksom kollat med dem, när är ni som mest glada och lyckliga? Och då var det i, så att säga, i sällskap med nära och kära, vänner, i umgänge som man var som gladast. Pendling, jobb var de aktiviteter som scorade lägst där.
Att pendla till jobbet?
Precis. Ja. Men det här var så här självrapporterade enkäter. Kan finnas vissa problem med det. Till exempel att man inte riktigt... Man kanske inte minns rätt. Eller...
Nej, just det. Eller man vill vara en person som tycker att det här är det fräckaste och därför skriver man det. Ja.
Mm. Det här är lite så här, det är som en sån här, vad säger man, Hall of Fame för alla de här berömda forskarna som vi har tagit upp i tidigare avsnitt. Ja. Nu kommer en till sån. Mihaly Csikszentmihalyi.
Ja,
flow-forskaren.
Ja, vars namn gör allt annat än skapar flow i din mun.
Det är så svårt att säga det på ett flowigt sätt. Det är någon slags det är så här, världsmästerskap i konsonant.
Mm.
Ja. Men han lät massa grundskoleelever rapportera känslotillstånd vid slumpmässigt utvalda tidpunkter.
Mm.
Jag tror att de hade någon slags armband som pep till eller så. Och så skulle de bara sätta någon poäng på månet eller så. Då visade det sig att umgänge med vänner var klart mest lyckoskapande. Mycket bättre än sånt som tv eller mat till exempel.
Mm.
Tankar på det?
Ja, jag känner bara att min...
Du gillar ju mat också.
Ja, absolut, men jag gillar vänner mer, men jag var tvungen att välja. Det trodde du inte, va? Till och med mer än kräftor gillar jag vänner.
Du skulle välja vänner för kräftor?
Om jag fick välja ett rum fullt av kräftor eller ett rum fullt av vänner, då skulle jag välja vänner.
Vad fint.
Ja, precis. Det är nog det finaste jag kan säga.
Mm. Och sen så har vi den positiva psykologins grand old man, Martin Seligman. Och jag ska säga om positiv psykologi, det handlar ju inte då om det som missförstått uttryck. Alltså det handlar ju inte om att man ska gå runt och tänka positivt och så. Utan positiv psykologi är vetenskapen om vad som kan få friska människor att må ännu bättre. Det är positiv psykologi.
Just det,
ja. Och Martin Seligman, han är den mest berömda forskaren inom det området. I hans studie Very Happy People, han undersökte vad är det som gör att liksom, lyckliga, väldigt lyckliga människor blir så väldigt lyckliga. Och då fann han att de allra lyckligaste, de hade särskilt tillfredsställande relationer och också tillbringade mer tid tillsammans med andra. Det verkade vara deras secret sauce mer än något annat.
Oj.
Du hör, det finns
liksom... Nej, men jag hör, alltså herregud vad vänskap är liksom det mest helbrägda görande vi har.
Ja, och sen så läste jag om en studie då som jag tyckte var så vansinnigt intressant. Mm. Och även det här var en figur som har varit med i tidigare avsnitt, nämligen Christakis. Han dyker upp i ett av våra corona-avsnitt. Jag tror att han är sociolog på Harvard.
Mm.
Sociolog och historiker möjligen. Det var han som hade så att säga, jämförde coronapandemin med tidigare pandemier.
Ja, just det. Som uttalade sig lite aktuellt i tidningar.
Ja,
yes.
Precis. Jag hade skrivit en aktuell bok om det också där. Men han har också lanserat ett begrepp som kallas nätverkssmitta. Så himla spännande. Nämligen hur vi påverkas av våra vänners vänners vänner. Handlar det om.
Mm-hmm.
Och det här baseras mycket på en studie som man har gjort i en stad som heter Framingham, Massachusetts i USA, där man har kollat liksom hur folk påverkar varandra i nätverk. Och jag ska förklara vad jag menar.
Mm.
Till exempel då, så har man sett att överviktiga har fler överviktiga i sitt nätverk.
Mm.
Och det kan ju inte förklaras då av, så att säga, alltså även om man justerar för så här socioekonomisk status och sådana grejer.
Just det.
Man plockar bort det.
Mm.
Så är det fortfarande så att överviktiga har fler överviktiga i sitt nätverk. Och om en överviktig i det här nätverket skulle dö, så är det liksom större chans att det kommer in en ny person som också är överviktig. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men jag förstår inte vilka slutsatser han drar av det.
Jo, han menar att det finns liksom någon slags spridning av, antar jag, liksom normer, attityder och så.
Ja, eller att vi är lika barn, leka bäst, etc. Att så här, för det tycker jag mig se, att en jättesnygg person umgås med jättesnygga personer.
Mm.
Att det liksom är någonstans så här, man umgås gärna med personer som är samma... Ja, vad kan man säga? Status eller liksom... Förstår du hur jag menar?
Ja, visst. Att man kliver in på någon liksom given statusnivå eller sådär.
Ja, precis. Att det är lite så här, jag är lite trasig och knasig. Då är jag lite trasig och knasiga kompisar. Jag är supermodellen Ellen. Nej, men då umgås jag med supermodeller. Att det liksom är så.
Ja.
Och att det på något sätt skulle vara så här, med de här människorna så känner jag mig mer som en vanlig person. För att alla i det här gänget är likadana som jag, oavsett om det gäller att man är jättesmal eller överviktig eller så.
Ja, ja, precis. Faktum är att jag ska säga att jag har inte läst direkt i den här studien, jag har bara läst om den. Men det han pratade om där är att det verkar finnas någon smitta då i alla fall.
Ja.
Och han kollade på om lycka kunde sprida sig på samma sätt. Så att om det kommer in en person som skattar sig som lycklig i ett nätverk, så kommer det att öka chansen att en själv, om man ingår i samma nätverk, ska skatta sig som lycklig.
Alltså
att,
oj,
att det sker någon slags liksom lyckosmitta.
Ja.
Och att den här effekten kunde man se upp till tre led bort. Alltså att man påverkas av sina vänners vänners
din
vänner.
Din bästis Tobbe, som jag aldrig har träffat.
Ja.
Kompis saga. Gör mig lycklig.
Precis. Alltså hon kommer in i nätverket.
Ja.
På lite långt håll från dig då.
Ja.
Tre led bort. Men att det liksom kan ske någon slags liksom spridningseffekt.
Hon är lycklig så Tobbe blir lycklig så du blir lycklig och jag blir lycklig.
Precis. Och hur, exakt hur det smittar vet jag inte. Kanske genom, alltså det kanske är någon slags normsmitta eller så är det bara en liksom humörsmitta eller så.
Just det, hon är glad och roliga skämt som du sen berättar vidare så blev alla lite gladare. Eller Saga är en sån som uppskattar det fina i vardagen och bara, vänta, stanna upp Tobbe. Har du sett vilken vacker utsikt? Tobbe bara, gud vad mysigt han och Saga gjorde. Så där, det ska jag göra med Björn. Och
ja.
Björn gör det med mig. Och jag bara, åh, vad mysigt. För det vet jag att en vacker utsikt gör oss glada.
Mm-hmm.
Sådana saker.
Så att det här med nätverkssmitta, det börjar ju osa eget avsnitt känner jag nu. När vi sitter och pratar om det. Men jag tänkte att jag skulle bara nämna det. För att liksom illustrera hur vänskap, liksom one-on-one kan betyda massor. Och även så att säga kvantiteten. Men även så att säga vänners vänner och sådär. Även där finns det något.
Mm.
Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend, oh yeah, you've got a friend.
Vad liksom utmärker bra vänskap för dig?
Det är att ha kul med varann. Att hjälpas åt. Alltså, jag kliar din rygg, du kliar min. Vi ställer upp varandra. Ett informationsutbyte som är lite dagboksaktigt. Här är någon som jag liksom sköt en, som jag kör en liten avrapportering och den här personen avrapporterar till mig. Någon har koll på mig och hur jag mår. Bollplank och liksom, man ska säga, det här med att hålla huvudet på plats. Någon som bara, nej men vänta Lina, det var jättekonstigt gjort. Eller så tycker jag inte alls att du borde göra eller att det borde vara. Någon som ger en perspektiv. Sällskap. Så här, nu tittar jag på den här utsikten, men vet du vad, det är roligare att göra det med Björn. Delad glädje, dubbel glädje etc. Det finns ingenting som är så härligt som att sitta och titta på tv bredvid någon som skrattar jättemycket åt det man ser på tv. Då blir jag jätteglad av det. Någon att få göra fina saker för. Att laga mat till vänner som uppskattar det eller spela en låt för folk som tycker att det är härligt och vill dansa till den är liksom att känna att man har ett värde.
Mm.
Och att vara en person som kan hjälpa någon ur en knipa eller reda ut tankarna tillsammans med någon är också att känna att man så här, är på den här jorden av en fucking anledning.
Gud vad fint. Nu var det min tur att bli lite rörd. Den frågan ställde en psykologiforskare som heter Mary Parlee på MIT. Hon sammanställde någon enorm sån undersökning där 40 000 personer hade svarat på vad de sökte i vänskap.
Mm.
Och du ska få de vanligaste svaren.
Mm.
Litet överlapp mellan vissa sådär, men nu får du dem. Tillit, ärlighet, acceptans, lojalitet, förtrolighet, värme, tillgivenhet, ömhet och stöd. Det är väl mycket av det du sa.
Men jag saknar asgarvet.
Ja.
Vill de inte ha kul med sina vänner för guds skull?
Nej, precis. Ja, det kanske
humorlösa jävlar.
Det kanske kommer på den här värmebiten, fast det behöver inte nödvändigtvis vara så kul. Men om man ska sammanfatta det då, så verkar det som att det allra viktigaste för folk var att man skulle kunna slappna av, känna sig accepterad och trygg i sällskap med vänner då. Men författarna till den här boken, Länge lever vänner, de är noga med att påpeka att man inte ska vara för stelbent i synen på vad vänskap är.
Nej, okej.
Okay. För att det kan liksom i sin tur bli ett hinder för vänskapen. Fattar du vad jag menar om jag säger så?
Ja, jag bara översätter snabbt till kärleksrelationer och den där partnern som bara, men är vi ihop eller är vi inte ihop? Vad är vi? Att behöva definiera kan vara stressande och bökigt, men vänskap kan ju se ut på jättemånga olika sätt.
Ja.
Det kan vara liksom den där människan som jobbar i baren där man hänger och varje dag snackar lite goja och så bara, oj, den här människan har bättre koll på min tillvaro än vad någon annan i livet har just nu.
Visst, och jag kände igen, alltså när de skrev det så kände jag... Jag kunde känna igen det från min egen så här, liksom vänskapsrelationshistoria, att ibland kanske man har liksom valt bort folk på lite... onödiga grunder, du vet, att man så här tycker kanske lite, man tycker att man är lite för ytliga, alltså man blir lite dömande så där. Och avfärda folk som man kanske hade kunnat få till något jättefint med. Så att jag tror att det är också lite det de far efter, att man inte ska ha en för färdig mall, för att det då kan man lätt bli lite, liksom, lite dömande i
ungefär så här. Lina hävdar att man måste ha ett gott asgarv med någon för att det ska vara en vän, men så behöver det verkligen inte vara.
Exakt. Liksom olika vänskaper kan ha olika funktioner och sådär.
Ja.
Kanske. Yes, och de använde en väldigt fin liknelse.
Mm.
De liknade vänskapen vid ett pärlband. Och det här kanske låter lite flummigt. Vad tycker du?
Nej, inte alls.
Nej, och det kommer bli glasklart alldeles snart. Mm. Så här. Att själva pärlan, det är en känsla av djupare kontakt som man kan få med någon. Säg att du sitter med någon på bussen.
Mm.
Och så ser ni något dråpligt genom fönstret. Vad ser ni för något?
Är det jag och en kompis eller en främling?
En främling.
Någon som drattar på baken fast det gör inte ont.
En riktig sån buskis.
Ja, verkligen.
Snubblar på ett bananskal. Eller halkar på ett bananskal. Och så liksom ler ni mot varandra i samförstånd. Alltså ni får en sån... Ni tittar på varann och era blickar möts. Och ni får till något lite så här djupare. En känsla av samhörighet där.
Liksom.
Det kan vara en sån liten pärla. När man liksom upplever att man så här klickar med någon. Att den där personen tyckte att precis det här som jag tyckte var kul. Tyckte också den där personen var kul. Och sådana små ögonblick av samhörighet har man ju då och då.
Ja.
Ja, man bara klickar med en person i ett kort litet ögonblick.
Pärla.
Precis, men det gör ju ingen vänskap så att säga. Utan det är det som är bandet i pärlbandet. Det vill säga bandet är upplevelsen av en relation som varar över tid.
Klick, 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 klick. Åh, vad fint.
Precis så.
Och, men om vi uppehåller oss lite vid det här klicket då. Det finns en forskare som heter Barbara Fredriksson, professor i psykologi, som har forskat om det här. Och hon menar att det är liksom tre saker som sker i de här klickögonblicken.
Mm.
Och det är att vi delar positiva känslor med varandra.
Mm.
Man får också den här värmen, alltså man vill varandra väl.
Mm.
Man känner att vi vill varandra väl i det här ögonblicket. Mm. Och slutligen att vi synkroniserar beteenden och kroppar. Så är det ju också ofta i de här stunderna att man liksom kanske nickar eller
ja, just det.
Såna, nickar mot varandra eller gör någon liten grej sådär. Så att det är det som brukar uppstå, de här klick i pärlorna då.
I guess I am just a big stupid ugly ogre. Can you forgive me?
Hey, that's what friends are for, right?
Right. Friends?
Friends.
Det var människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och sen tänkte jag, om vi liksom går över till banden, då med den här härliga listan, nu ska vi avsluta första avsnittet i vår lilla miniserie.
Och låt höra, vad är det för en lista?
Det är en lista baserat på 30 år av relationsforskning om vad som stärker vänskapsband.
Oh,
vad
wow.
är det som gör att man kan få den här gemensamma upplevelsen av en relation som håller över tid?
Ja, att det inte bara blev en one night klick, utan det klickas gång på gång på gång.
Ja.
Då ska vi alltså få höra en lista över vad som skapar lång hållbar vänskap över tid.
En sån sak är tid tillsammans.
Mm.
Den så kallade exponeringseffekten.
Mm.
Vi har ju nämnt det tidigare i något avsnitt. Mere exposure effect kallas det på engelska. Att man faktiskt börjar gilla folk mer bara av att vara i närheten.
Mm.
Naturligtvis finns det undantag. Om man ofta är nära världens värsta rövhatt, sin chef till exempel.
Mm-mm.
det är inte som att man bara tycker mer om den personen.
Nej.
Då. Men som en generell regel, att liksom tid tillsammans är en faktor. Jag hittade intressant forskning i boken här. En Jeffrey Hall, forskare vid University of Kansas, har tagit fram ett grovt tidsestimat på hur mycket tid man behöver för att dels gå från bekantskap till vänskap.
Nej, okay.
Och sen att gå från vänskap till nära vänskap.
Åh gud vad roligt, du... såhär Gladwells 10 000 timmar variant ja, för vänskap.
Alltså jag menar, det kan skilja sig svin mycket beroende på hur gåpåig man är eller hur, alltså naturligtvis. Men, men han hade någon, det var en rolig siffra tyckte jag.
Är det något såhär i veckan eller är det någon sån?
Nej,
det är
x antal timmar.
Okej, okay, då får jag gissa. Mm-hmm. Bekantingar är vi när vi har totalt umgåtts i 10 timmar. 5, 3, 1. Herregud, jag säger att jag är bekanting med någon som jag sagt halloj till på gatan.
Jaha, nej men den siffran har jag inte. Däremot har jag hur mycket man behöver för att gå från bekant till vän.
Okej, okay, okay. Då har vi sagt halloj på gatan och sen behöver vi börja bli vänner. Mm. Nej men då är det lagom intensivt umgänge. Kanske att man sitter på samma middagar, tar en bärs, går och runa. Det kan gå ganska snabbt, det är 10 timmar.
Det är 90 timmar.
Jaså.
Eller Jeffrey Hall.
Men det här förklarar också varför jag är lite trångt bland vännerna. Jag betraktar busschauffören som vän. Ja.
Mm. Precis, men jag tänker mig, du är ju lätt att bli vän med. Och jag säger det liksom som en otrolig komplimang. Ja.
Tack Björn.
Vi hade ju en natt ihop, alltså inte en sån natt. Nej. Utan en festnatt.
Japp. Ihop. Och en bilresa hem.
Och en bilresa hem. Och sen tyckte jag nog att vi var vänner faktiskt.
Ja. Visst.
Så att det var ju inga 90 timmar där.
Mm.
Och hur många timmar tror du att Jeffrey Hall tycker att man behöver för att bli nära vänner?
Ja, vi är inte nära vänner på 90 timmar. Jaha, då behöver vi nära vänner. Ja, men då behöver man väl 300 timmar då?
200 timmar.
200 timmar. Mm.
Tar det så länge för dig att bli nära vän med någon? 300 timmar alltså?
Nej, jag tog bara i för att jag inte skulle verka så jävla easy. Lättfotad.
Ja, precis. Och som sagt, ett mycket liksom, grovt estimat. Ja, så att tid tillsammans. En viktig faktor.
Och det är värt att komma ihåg för alla människor som har stressigt att få ihop sitt liv. Att se till att där i kalendern göra en liten lucka för vänner. För det tar lite tid.
Precis, och jag kommer att tänka på här. Du vet, ibland har man ju den där... Man har ju folk prata om vänskaper i termer av när vi ses igen efter 10 år är det som att vi aldrig har varit ifrån varann.
Mm.
Och det kan man ju delvis känna igen.
Mm.
Har du några sådana?
Absolut.
Min kompis Pablo, hur ofta ses vi? Mm. En gång om året kanske.
Mm.
Vi tar vid där vi var sist. Eftersom vi har känt varann så jäkla länge. Och så. Och den typen av relationer tror jag att det är många som...
Ja.
Känner igen.
Då skulle man, om man vill leka matematiker, tänka att då har ni redan uppnått era 200 timmar. Så att då behöver ni bara underhålla med de här
så är det
sex
kanske.
Timmarna.
Så är det kanske.
År,
vi kanske redan har vävt klart vårt band, så att säga. Och nu funkar det alldeles fint att bara slänga in lite pärlor här.
Ja, exakt. Mm. Nummer 2 på listan är...
Positivitet.
Ah.
Hur vi interagerar med varandra, och där handlar det om att vara omtänksam och närvarande. Och här tänker jag på det här som är, alltså jag tror så som man talar om det vardagligt är att man kanske pratar om att en viss person tar energi av en.
Ja, just det.
Ja, så. Medan andra ger energi.
Ja.
Och för att det räcker ju inte bara med att vara tillsammans så att säga.
Mm.
Utan man behöver ju ha någon slags positivt innehåll i umgänget. Och det är väl därför tänker jag mig då till exempel, vi har pratat om det i avsnittet om ältande.
Mm.
Och det finns också forskning som visar att depressivt ältande är ett väldigt effektivt sätt att så att säga skrämma iväg sitt nätverk.
Mm.
För att där får man, där blir det ju inget, alltså det blir ju ingen positivitet.
Nej.
I umgänget, utan det blir bara liksom, det dränerar. Och därmed inte sagt att man aldrig får, att man måste gå runt som någon kvittrande liksom optimistkonsult.
Nej.
När man hänger med sina vänner. Men jag tror att det måste finnas en upplevelse av att man får någonting positivt och det finns en omtanke och en närvaro i umgänget.
Just, och så vill jag bara addera, eller man ska säga, justera till det här, just de här, den här terminologin om att ge och ta energi. Att så här, säga att du tycker att jag ger energi när vi ses. Då tänker man matematiskt även där, så låter det som att jag blir av med energi för att jag ger den till dig. Men det är ju absolut inte så det funkar i en vänskap, utan när det svänger och man går ifrån ett umgänge där båda kan ha liksom brutit ihop. Eller en har varit jätteledsen och den andra inte. Men att man sen, så finns ju det här att man går därifrån och båda känner sig upprymda.
Ja.
Man skapar guld. Alltså ja. Ur ingenting. Vilket är ju, det är ju vänskapens hela magi.
Mm-hmm.
Jag är på ett vanligt humör. Du är på ett vanligt humör. När vi ses uppstod guld. Hur fan kan du göra det ur ingredienserna vanligt och vanligt? Perfekt! Fantastiskt!
Verkligen. Och det här är nära kopplat till nästa punkt som vi går vidare till
nu. Ja, och det är nummer 3.
Ömsesidighet.
Mm.
Det är vad det låter som.
Så här mår jag, hur mår du?
Precis. Alltså att den här liksom ömsesidighetsprincipen att båda parter i en relation behöver över tid, i en vänskapsrelation, behöver över tid känna att det finns ett utbyte.
Mm.
Att man ger något och man får något.
Mm.
Och att man är hyfsat överens om att det är så att säga en balans där.
Just det.
Någon forskare som heter Oswald som har sett att det är en helt central del i att vänskaper ska hålla över tid.
Mm.
Asymmetriska vänskaper spricker, går sönder, upphör eller behöver liksom regleras, justeras så att de blir jämlika.
Just det. I vänskaper så kan man ha olika styrkor. En styrka kan vara den att man alltid är den som hör av sig och som föreslår saker. Och den andras styrka, svaghet, är att inte göra det men att man är bra på något annat närvaro när man väl ses.
100%.
Och i det här...
Man tar inte alltid samma maträtter till buffén så att säga.
Exakt, ja. Utan det är, jag tar alltid snacks och du tar alltid köttfärs.
Mm.
Och om den ena i parten tänker att jag tog med köttfärs och du måste också ta med köttfärs, så kommer man att bli besviken.
Ja.
För man har olika styrkor och bidrar med olika saker. Men jag bara önskar mig att forskningen säger att det handlar ju om att båda i vänskapsrelationen ska känna att man får behov tillgodosedda.
Ja.
Att det finns en poäng med det.
Mm.
För att det har man ju genom åren upptäckt. Alltså, vänner som kommer till och beklagar sig över andra vänner där de känner att det enda de gör är att de får liksom lyssna på den här vännens klagosång eller skjutsa den vännens barn hitan. Alltså,
det är väl det som ofta blir upplevelsen i den här liksom ältande situationen som vi pratade om tidigare. Där det liksom alltid går ut på att den ena behöver sitta och lyssna på den andras relationsproblem kanske.
Ja.
Eller så. Att det blir, upplevelsen blir att okej, okay, men... What's in it for me? Det känns inte schysst så att säga.
Och det tycker jag ofta kan vara när personen i fråga ser att den här vännen som tar energi, det vill säga behöver hjälpen eller behöver trösten eller behöver att någon lyssnar på ens ält, den har andra sidor också.
Mm.
Glåsidan eller bjussidan eller så, men den ger dem till någon annan. I dens lilla ekosystem så är det både ge och ta. Men olyckligtvis så är det en person som får skräfset och gnället och ältet.
Mm.
Och andra som får det soliga och det fina.
Mm.
Och där behöver vi kanske liksom en liten reglering. Att säga, men vänta, jag vill inte bara vara flytthjälpen.
Nej.
Jag vill också bli bjuden på cocktails.
Precis, exakt. Och där kan det handla om att man behöver liksom uttrycka det också. Då.
Just det.
Man har bara hamnat i någon slags roll där man blir den som får ta emot. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Vi går vidare på hur man skapar det här bandet på pärlbandet som är vänskap, nämligen hållbara långa vänskapen. Och det är punkt nummer 4. Likhet.
Jaha.
Och vi behöver kanske inte uppehålla oss jättelänge vid det, för vi har pratat om det så mycket i andra poddavsnitt. Men det finns ju gott om forskning då som visar att man faktiskt funkar bättre med liksom överlag med folk som påminner mycket om en själv. Och det är väl inte svinsvårt att förstå, om det är någon som skrattar åt samma saker, ja då är det lite lättare att forma en vänskapsrelation till exempel. Va?
Mm.
Men med det sagt så ibland vill man ju ha någon som är något annat.
Ja, och det går ju inte, alltså en person är ju inte bara sportig skrattar åt roliga Curb Your Enthusiasm etc. En person är en miljard saker.
Mm.
Så att umgås med någon så krävs det kanske ett visst mått av likheter. Det kan vara att vi skrattar åt samma sak eller att vi har samma inställning till när man ska vara på plats eller samma erfarenheter av familje bla bla. Men att jättemånga av de här egenskaperna som man slänger in i grytan är också olikheter.
Sure.
Alltså jag triggas av fan det här, det gör inte den. Gud vilken lycka för mig att jag kan spegla mitt eget, mina reaktioner på den här, för så känner jag.
Ja, precis.
Alltså och, någon må gå klädd som jag eller se ut som jag, men är en jävla dåre när det kommer till andra grejer, och det är en jävla tur för mig att jag umgås med dem. Förlåt att jag svär så mycket på poddis.
Mm. Och bara om man ska så här, eftersom det här är liksom fem punkter då som man på något vis ska utgå ifrån, så vill jag bara liksom påminna om att det här innebär ju inte då att man alltid ska ge sig ut på jakt efter likhet när man formar relationer, för i vilka relationer är det kanske som man utvecklas lite mer?
I de där det finns tuggmotståndet och där det finns någon som ser på det på ett annat sätt.
Ja, så det har också ett egenvärde.
Ja.
Mm.
Det var roligt att vi båda får vara jätte, väldigt så här, liksom, hälarna framåt när det kom den här punkten.
Ja.
Allt var bara stora invändningar. Ja, mm. Har en sista punkt på den här listan?
Att jag har. Lojalitet.
Mm.
Alltså, du vet, om man bara, hej Lina, jag har blivit tvärdumpad.
Mm.
Kan jag komma förbi dig?
Ja.
Och du säger nej för att jag ska titta på HBO hela kvällen och äta glass och vill helst göra det själv.
Eller, ja, jag ringer dig sen. Ringer inte.
Just det.
Mm.
Ja, men då har man ju ett problem. Så att säga.
Visst.
Och jag tror inte jag kom på något konkret exempel, men jag kan känna att man har varit med om att man har blivit så illojalt bemött att man har avslutat vänskapsrelationer.
Mm, eller liksom inte accelererat dem. När man träffar någon som bara, åh gud vilken fin härlig människa. Vilket underbart umgänge. Och sen så inser man att nej, men vänta, jag var bara ett kort tag i den människans strålkastarljus av olika anledningar som bara nu kan tänkas vara. Och nu är jag inte det längre. Alltså ja, det kommer ett så här löfte om något som sen bara, nähä.
Mm.
Och det tror jag faktiskt, förlåt, jag tror att jag kan ha varit sån.
Ja.
Att jag kan liksom såhär, alltså, när jag är på ett riktigt gott humör så bara, hallå gud vad mysigt, är man i en situation där liksom såhär, pratar om förtroliga saker och sen så kan jag känna att såhär, nu behöver jag, nu vill den här personen att jag ska vara lite mer i inre cirkeln än vad jag har utrymme för i min inre cirkel.
Mm.
Så då behöver jag bromsa.
Precis, och det gör ju inte dig till en ond människa.
Nej, men det kan säkert upplevas som, eller lojal är väl kanske fel ord, men det kan kännas som att såhär, jaha, jag trodde vi hade något och så hade vi ingenting.
Nej.
Eller vadå? Mm.
Men det här gäller då i beständiga, långvariga vänskaper. Att man ska finnas där för
visst,
den andra när
visst.
Man behövs.
Ja.
Så enkelt.
Ja,
helt enkelt.
Inga konstigheter.
Nej. Jättekort repetition av den listan då. Alltså, viktigast för långvariga, hållbara relationer är tid tillsammans, positivitet, det vill säga omtanke och närvaro.
Mm.
Likhet, ömsesidighet och lojalitet.
Perfekt, älskade lyssnare. Nu har vi gett er en enorm dos kunskap om varför det här med vänskap är så viktigt för oss. Men vi har också förklarat vad som krävs för att en vänskap ska hålla över tid och vara god och härlig. I nästa avsnitt, Björn, vad går vi igenom då?
Då blir det fokus på att fördjupa vänskap, alltså tips för att stärka befintliga band kan man säga.
Ah, är sugen.
Mm.
Jag vill säga tack till dig, gode vän Björn Hedensjö. Tack till vår fantastiska producent Clara Wallin och vår klippare Peter Malmqvist. Jag heter Lina Thomsgård och vi spelade in podden Dumma Människor här på Beppo.
Och sen, kära lyssnare, har vi en till sak att be er om. Det är nämligen så att man från och med typ nyss kan betygsätta, rita poddar på Spotify. Och vi skulle bli så sjukt glada om ni orkade gå in och ge vår podd ett riktigt kanonbetyg. Eller kanske bara det betyget ni tycker att den är värd. Det skulle göra oss så, så glada. Tack så mycket. In på Spotify och betygsätta alltså. Hej, hej!